Hej och välkommen till Näringslivspodden avsnitt 4. Vad kul att så många av er har hittat hit. Jag heter Katarina Bart och är verksamhetschef på Vesper Promotion som står bakom den här podden. Och i det här avsnittet träffar vi Max Hamburgerrestaurangers hållbarhetschef Per Larshans. Max Hamburgerrestauranger är något av en förebild om man arbetar med hållbarhet och socialt ansvar på flera plan. Och just socialt ansvar är också temat för näringslivsdagen som vi på Vesper Promotion arrangerar senare i höst. Vi kommer under det här avsnittet att prata en hel del om ledarskap som enligt Per är nyckeln till att lyckas nå sina mål. Och Max har sedan många år ett samarbete med det naturliga steget, vilka nämns ett par gånger under intervjun. Och de är en ideell förening där företag kan få rådgivning och kompetensutveckling för att finna lönsamma vägar till social och ekologisk hållbarhet. För företag är hållbarhet inte bara något som kan ge goodwill och stärka varumärket, utan det finns även ekonomisk vinning i det. Men det gäller att investera i hållbarhet, något som också Per nämner under intervjuns gång, och ha en riktning och ett mål med hållbarhetsarbetet. Olika företag kan ha olika utmaningar inom hållbarhet att jobba med, och det gäller att kartlägga det egna företaget för att se var det finns stora vinster att hämta, både ekonomiska, sociala eller ekologiska. Så nu kör vi igång till Max huvudkontor inne i Stockholm där vi träffade Per Larshans en fredagsmorgon i mars. Varsågoda! Hej Per, välkommen hit till Näringslivspodden. Du är en av Sveriges främsta hållbarhetschefer, kanske till och med en av världens främsta. Och Max har tilldelats flertalet miljöpriser. Hur har er resa varit och vad tror du är anledningen till att ni har fått de här priserna?
Det finns ju några grundläggande faktorer som jag tycker är viktiga. Det är en ägare, en företagsledning som inser att vi vill bidra till bättre samhälle. Och insikten att samhället förändras. Jag kommer ihåg redan i början på 2000-talet när man spanade framåt och insåg att det här med ohälsosam mat kommer bli ett långsiktigt problem. Alltså, hur kan vi servera produkter som smakar bättre men som samtidigt också är hälsosamma? Och det var ju banbrytande på sin tid när vi lanserade det för 12-13 år sedan. Och sen har det fortsatt, och jag tror det är en viktig faktor. Och jag tror det att framtiden och kommer handla om att göra precis som vi har gjort. Det vill säga att titta in i framtiden och framförallt ta riktning in i framtiden. Och de företag som är tidigt ute, för det finns fortfarande en god möjlighet, har goda möjligheter att kunna både utveckla sin verksamhet, minska riskerna, men framförallt hitta affärer i det här förändrade samhället. Det är två stora faktorer som jag ser. Det är en demografin som ändras, det vill säga en åldrande befolkning, som gör att vi måste titta annorlunda på hur vi anställer och hur vi organiserar oss. Och som tidigare kunna gå genom effektiviseringar eller att kunna göra mycket uppföljningar och säkerställa att man producerar så mycket som möjligt genom att peka från ovan, det håller inte längre, utan du måste få dina medarbetare att vara delaktiga. Så värdegrundsarbete kommer att bli viktigt. Och att man delar det här med sina medarbetare så att de känner att de faktiskt bidrar. Men sen ben nummer två, det är skapa den här innovativa miljön. Så är ändå ledarskapet det viktiga. Så det blir jättespännande att följa de här kommande åren och se vilka nu företag som tar nästa stafettpinnen och faktiskt tjäna pengar på det också.
Berätta lite om era mål. Vad har ni satt för mål för verksamheten?
Vår ambition, vår vision är att bli världens bästa hamburgerkedja. Och jag tror att det är viktigt. Man, i det här fallet innebär det att vi ska ha de godaste hamburgarna, ska ha den bästa kvaliteten, men också servera hamburgare med ansvar. Ansvar för våra medarbetare, ansvar för våra gäster. Delifresh-sortimentet är ett sånt exempel där vi ger då konsumenten ett alternativ att välja baserat på hälsa. Men framförallt långsiktigt ansvar för samhällsutmaningar. Och då har vi en mission. Och det ska svara på frågan varför vi finns till. Och Max Hamburger finns till för att göra världen lite godare. Och det är någonting vi försöker jobba med alla våra medarbetare så att de känner verkligen att det här är vår framtid, det här är riktningen.
Hållbarhet är då ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar. Hur fördelar ni de tre? Och jag vet att ni har också satt som ambition att ha en person med funktionsnedsättning per restaurang. Är det en av era framgångsfaktorer, ser du?
Så här är, tror jag, det är att samhället utvecklas. Vi pratar om den demografiska utvecklingen som är en stor utmaning. Vi har ju självklart det fossila samhället som tar slut. Och tittar man på ekonomisk tillväxt så har det baserat egentligen på billiga fossila resurser och i princip obegränsat med billig arbetskraft. Det är så ser inte framtiden ut. Och, så det kommer att handla om samverkan mellan att ta de här utmaningarna i sociala systemet samtidigt som man tar utmaningarna i ekosystemet. De två bitarna samtidigt och integrera det i hela affärsmodellen. Resultatet kommer att bli en bättre, mer hållbar ekonomi för det egna företaget. Men jag tror man måste ta nästa steg. Vi har gått in i ett fossilspår som vi måste backa oss ur och innovera nya vägar framåt. Och då är faktiskt hållbarhet och en vision mot full hållbarhet riktningen. Och sen måste man skapa det här empowerment och få alla människor med sig. Men då kommer också ekonomin med automatik. Sen nämnde du något exempel konkret där vi pratade om hur vi anställer människor med funktionsnedsättning. Och vår ambition är att anställa människor med bra kompetens. Så det är det som vi försöker få våra chefer att göra. Och jag tänker på Kenneth Åstrand i Linköping. Senast i går så var en gäst som delade på Facebook den fantastiska gästupplevelsen han hade fått av den här mannen. Kenneth har haft utmaningar i livet och som gjorde att han väldigt tidigt och hamnade i situationen där han inte fick arbete. Nu är han över 50 år gammal, ung, för han är faktiskt full av energi. Men den här upplevelsen har nu delats på ett dygn av mina 24 000 människor i Sverige. Så att jag såg det tickade igår hela tiden, den här positiva gästupplevelsen. Och så det är sådana personer som vi letar efter. Sen att de råkar ha en funktionsnedsättning eller en funktionsmöjlighet, det är bara stärker den delen. Vi vet att många med ADHD har enorm energi. Får de bara fokus och vill och hitta sina arbetsuppgifter, då slutar de aldrig arbeta. En person med Aspergers syndrom, rutin och struktur är viktigt. Och en hamburgerrestaurang byggs ju på rutin och struktur. Alltså blir det också ett sätt att den medarbetaren fungerar alldeles utmärkt. Så att tänk bort från hinder utan se möjligheter istället. Det har varit vårt fokus.
Är det det som har utmärkt er att ni har satt så stort fokus också på den sociala biten och sett möjligheterna?
Jag hade förmånen att få vara i Japan här under förra veckan, en lansering av vårt jag har egentligen Natura Stegets metodik, alltså backcasting från de robusta principer. Och där har ju Natura Steget under de senaste 5 åren forskat, framförallt på den sociala dimensionen, och kommit fram till 5 underliggande principer. Nu hade vi då över 650 företagsledare i Japan som vi lanserade det här för. Och det spännande var ju där att se deras fråga när jag hade exempel på hur vi anställer människor med funktionsnedsättningar. Då ställde de frågan, hur kan vi göra i Japan? Och så vad ger du för råd till nationen i Japan? Och framförallt, hur kan vi utbilda människor med funktionsnedsättningar att arbeta? Och då har ju den röda tråden alltid varit för oss att det är inte människor med funktionsnedsättningarna som vi utbildar. Det är våra chefer, linjechefer vi utbildar. Så att de jobbar med sina rädslor så att det inte behöver gå till fördomar utan istället ser möjligheter. Och det har varit nyckeln. Det är det som Bryssel flera gånger har lyft som exempel och även UNHCR. Så att framtiden är att få människorna att tänka om. Bort med fördomar, se möjligheter istället.
Men om du kan berätta mer konkret, vad hände i Japan?
Ja, konkret så var det så här att Beacon som är då ett av de större managementföretagen i Japan som har verksamhet både i Korea, Kina och då Indien. De hade bjudit in och de skapade då ett seminarium där dels var det Carl-Henrik Robert, professor Robert, som då inledde med att berätta om Natura Stegets backcasting-process. Sen var det jag som delade med oss av våra praktiska erfarenheter och hur vi har då jobbat metodiskt med hjälp av den här metodiken men också med hjälp av Human Element. Och sen var det Camilla Bärlima som delar med sig av praktiska erfarenheter från andra företag som har jobbat med samma metodik.
När du var i Japan vet jag att du också pratade om en svensk modell för hållbarhet. Finns det en sådan?
Så här är det då att självklart naturliga stegets principen med backcasting är ju en svensk modell i grund och botten. Det jag har känt som har saknats där, det har ju varit då, det finns inte på svenska uttrycket, men jag använder det på engelska, så är empowerment. Hur kraftställer man människor? Hur får man människor att vilja röra sig i den här riktningen? För alla delar det här, att man vill gå den här riktningen mot ett bättre samhälle. Och där har ju nu den här sociala dimensionen forskats fram. Sen har jag sett hur det här i en perfekt kombination med naturliga stegets principer så har vi tillämpat något som heter en teori som heter Human Element som baseras på något som heter FIRO-teorin. Och de här två i kombination var det vi lanserade i Japan. Och vi har själv döpt den här till The Victory Formula, hur företag ska kunna sträva mot hållbarhet både lönsamt, kortsiktigt men framförallt långsiktigt. Men också hur man får med sig personalen. Och plötsligt blir då linjechefen eller mellancheferna jätteviktiga. Att vi bryter mot deras, kan man säga, barriärer och tar bort de här fördomarna som finns. Både för samhällsutmaningar i miljöfrågan men också sociala frågor. Och det togs emot fantastiskt väl. Alltså det var ju alla de stora japanska företagen jag någonsin har läst om att få plats med sina högsta representanter. Och Tokyo var över 300 på plats samtidigt när vår avslutningsföreläsning här i måndags. Så lite jetlaggad är jag fortfarande faktiskt. Nu är det ju eftermiddag i Japan, så att för mig är det än så länge så jag är pigg.
Vad härligt. Ja, det kan man ju verkligen vara stolt över. Hur långt har Sverige kommit i förhållande till andra länder? Jag tror att de flesta känner att vi är väldigt miljövänliga och ekologiska och tänker hållbarhet. Men ser verkligheten ut så?
Jag tror definitivt att vi ligger långt fram. Sen är det så här att olika länder ligger långt fram på olika saker. Japan är ett extremt teknikutvecklat land och har många fördelar där. De har haft dock en fossiltung industri och efter problemet med kärnkraftverket där också. Så självklart så har det här ju liksom ställt om deras syn. Hur ska vi egentligen försörja oss i framtiden? Men jag tror det är att Sverige har en stor möjlighet att faktiskt göra den här kopplingen mellan det sociala och det ekologiska. Och det tycker jag är lite unikt. Där ligger vi faktiskt väldigt, väldigt långt fram. Vi är ju till exempel ett av få länder i Europa i alla fall som med öppna armar bjuder in människor som kommer från andra länder, flyktingar. Och då plötsligt blir det här en resurs. Och jag vet ju själv vilka problem som finns i Baltikum eller som finns i Finland eller i Japan. Där man inte haft den traditionen. Och nu när den här demografiska utvecklingen slår till där vi får en åldrande befolkning så har vi plötsligt en befolkningstillväxt. Medan många andra länder tappar i befolkning. Och även det då har så blivit en hållbarhetsfråga. Och jag ska faktiskt på uppdrag eller bekostnad av svenska utrikesdepartementet till Lettland här inom några veckor. På en konferens som handlar just om hur kan de inspirera företag i Lettland att anställa människor med funktionsnedsättningar. Så jag tror just på de här frågorna så ligger vi hyfsat långt fram.
En del som ni har arbetat länge med är utvecklingen av chefer och ledare. Och er organisation bygger till stor del på att man som du själv börjar i unga år och sen får möjlighet att utvecklas inom företaget. Hur ser er organisationsstruktur ut och vilka är fördelarna med att ha det på det viset?
Det är ju familjeföretaget som fortfarande leds av den andra generationen i familjen och bara de personifierar ju då att människor vill arbeta hos oss. Sen är det här ledarskapsprogrammet som leds av vår personal- och HR-avdelning jättecentralt. Och det bygger då på human element, tekniken som, för att skapa människor med stark självkänsla, självbild. Och egentligen att man inser att jag fattar själv beslut om min egen karriär. Jag fattar själv beslut om vilja eller vill jag inte göra det här. Men om man kombinerar det just med den här visionen att få bidra till ett bättre samhälle så ökar det då förutsättningen för att man stannar kvar mycket längre och framförallt att man vill utvecklas. Och så jag tror att framtidsmodellen handlar just om det här för alla företag, att tar du ansvar, ger du förtroende till medarbetarna, ja, men då kommer de stanna kvar och växa i företaget och då sjunker dina kostnader långsiktigt. Och vi är faktiskt ett av de snabbmatsföretag i världen som har högst lönsamhet också. många faktorer. Familjeföretaget, kvaliteten, smaken, absolut. Men också det här med att bidra till ett bättre samhälle har absolut bidragit till lönsamheten.
Och förutom att arbeta med social hållbarhet är ni även långt gångna i ett arbete med klimatkompensering. Hur ser det arbetet ut?
Ja, det var ju den mitten på 2000-talet. Och miljö har ju alltid varit viktigt för Max ägare. Men i mitten på 2000-talet så ville man inspirerad egentligen av trender i samhället. Ungefär som det här med jag pratade om hälsan tidigare. Titta efter hur kan vi egentligen ta ansvar för klimatet? Och vad är våra största utmaningar? Och det dök ju upp då en sanning när vi väl kartlade hela vår process. Att nötköttet, den enskilda produkten vi säljer mest av, står för mer än 80% av våra totala utsläpp. Och insikten kom ju att det här är ju väldigt svårt att ta bort nötköttet, i alla fall på kort sikt. Och väldigt svårt att hitta ett nötkött med bättre hållbarhetsprestanda. I och med att det är ett av de mest resurskrävande produktionerna som finns när vi pratar livsmedel. Och det här ledde ju till ett antal beslut. Ett beslut var ju då att försöka påverka konsumenten att handla klokare. Klimatmärkningen som vi har först i världen med 2008. Men, och ett antal till åtgärder. Men då tyckte vi att det räcker inte med det, utan i och med att våra tre viktigaste ord är smak, kvalitet och ansvar, så ville vi verkligen visa för konsumenterna med en allvar. Och då kom klimatkompensationen in, där vi inte bara kompenserar för våra utsläpp utan också våra leverantörers utsläpp och till och med våra svenska bönders utsläpp. Och det gör vi då med träplanteringar i fallet i Uganda och Malawi för närvarande.
Upplands Väsby kommun har under det senaste året halverat sina koldioxidutsläpp, mest utifrån att de anställda reser mindre och av resorna är fler med tåg. Hur arbetar Max med den här frågan?
Vi har ju då en fördel här när vi pratar om arbetsstrukturen, vilka som anställs hos oss, och det är ju ofta ungdomar. Och det är väldigt få av dem som har körkort när de börjar hos oss, vilket med automatik innebär att man jobbar, när man pendlar till jobbet så är det kommunalt eller med cykel. Så det har inte varit en stor fråga för oss. Jag tror absolut det är viktigt att alla företag tittar på sina utmaningar. Eller kommuner i alla fall tittar på era möjligheter. Och, vilket innebär egentligen att alla företag kan ha sin egen startpunkt. Men alla, mitt råd är, måste ha en gemensam riktning. Om man då bestämmer full hållbarhet i framtiden, då behöver man inte vara orolig. Då vet vi att vi måste sträva åt det hållet. Och gör vi det så kommer resan vara betydligt lättare. Och får man det som gemensam så kommer den bli ja, både effektiv men också att man får fart i processen. Jag tycker att det är alldeles utmärkt exempel som om man identifierar det som en stor del. Nu tittar vi på våra transporter, det är ju ungefär tror jag, 3% av våra totala utsläpp. Då blir plötsligt frågan, ska vi fokusera på transporterna? Nu pratar jag inte persontransporter utan hela transporterna. Och det svarar att nej, det kanske inte är där prioriteten ligger, utan det kanske bör vara nötköttet, det kanske bör vara våra tomater eller annat. Hur kan vi lösa det som ger en större impact? Och så bör företag göra. Kartlägga sina utmaningar, ha den här riktningen tydlig och klar och sen prioritera vad är möjligt att göra.
Ni har ju fått en del utmärkelser och fina priser, men vem tittar ni på för att få inspiration och som ligger i bräschen inom något område?
Vi tittar hela tiden. Vi tittar på våra konkurrenter. Vi tittar på alla miljöföretag eller företag som ligger i framkant. Och det går alltid att lära sig någonting. Det senaste kan man säga stora som har implementerat hos oss hittar vi på matbespisningarna i Södertälje. Och då kan man ställa sig frågan, hur kan man hitta någonting där? Då hade de varit nominerade till ett miljöpris. Och det var ett linbaserat system för uppfödning. Och när jag kom dit så fick jag en sån här aha-upplevelse. När jag träffade de här mattanterna, 50 plus, som berättade att det här senaste året sen här uppföljningstavlan kom på väggen så var det bästa någonsin i hela deras liv. Så jag åkte till kontoret, tog med mig driftschefen 2 veckor senare. Så åkte vi dit. För jag sa, jag kan inte förklara det här. Du måste uppleva det själv. Han var lika tagen. Och nästa resa var med regionschefen, distriktschefen och restaurangchefen. Och de på samma sätt var också imponerade av det här intrycket. Och det lean säger man ju, det är ofta då hanterat som en process där du ska mekaniskt och hårt följa upp siffror. Men här hade man gjort så fiffigt att man började fokusera på mig som människa. Och hur jag mår idag och hur jag vill bidra. Så hela att få fram siffrorna skapas egentligen att skapa en bättre förtroende i arbetsgruppen. Och chefens roll var mycket lättare. Och det skulle jag påstå de senaste åren den största interna succé vi någonsin har gjort. Och kombinerar mycket väl ihop med vårt arbete med hållbarhet. Och då får man det kontinuerliga varje vecka. Jag får berätta hur jag mår, hur jag känner inför mina kollegor. Och kollegorna kan då stötta eller man kan gå framåt. Och vet mer om varje människa. Så det var väldigt, väldigt värdefullt. Det finns flera exempel, men jag tycker det var en sån här fantastisk historia som man kanske inte tror man ska hitta bra konkreta exempel på.
Nej, det var härligt att höra. Det gäller att vara ute och leta, och jag antar att ni gör ett gediget arbete där. Två områden som är högaktuella idag. Det ena är ju mångfaldsfrågan och jämställdhetsfrågan i stort. Är det ett ämne som är viktigt för er?
När man pratar jämställdhet brukar man ofta prata om män och kvinnor. Och vår resa med jämställdhet började då för ungefär 15 år sedan. Det ansåg själv på den tiden personalchef, och jag såg hur pass få kvinnliga restaurangchefer vi hade uppåt. Och insåg att det här måste vi göra någonting åt. Dels för att jag tror på mångfald, jag tror att det är basen för att kunna... Och hela den här modellen vi pratade om tidigare bygger egentligen på en bred mångfald för att skapa en klimat för att driva innovation. Så jag tror inte på rättvisa aspekten, utan jag tror på att det här är grunden för en tillväxt helt enkelt. Och det ledde till ett program som baseras på en teori då som heter, ja, baserat på Human Element, men då heter, vi hittade den i Kanada. Och i Kanada så benämns det Implicit Career Search, det vill säga att få arbetslösa själv se sig få en anställning. Och i Sverige har vi döpt om den till Working on Purpose, få våra medarbetare och själv se sig bli chefer. Och till det här programmet så valde vi att anta flera kvinnor. Så att kvinnorna skulle få möjlighet att få en extra granskning på sin ansökan. Och när de väl kom in och kände att de kunde utvecklas, så ledde det med automatik till att vi fick flera som snabbt utmärkte sig och som var väldigt duktiga och då kunde kliva upp och bli chefer. Och det tror jag är ett råd jag gärna delar med mig till andra. Att få människor att se, uppskatta dem och visa att man är värdefull. Och samtidigt att de får känna själv att de kan bidra. Så där började egentligen resan med jämställdhet. Då. Men nu en positiv del. Nu ska vi inte begränsa, vi ska inte kvotera, utan vi ska lyfta kompetens. Sen håller jag med, mångfalden är central. Och det är ju framförallt för innovationsdelar. Det senaste projektet vi har engagerat oss i är något som heter Angeredsutmaningen. Jag fick ett samtal från lektorn för Angeredsgymnasiet för 1,5 år sedan. Och han beskrev hur det finns 1 av 4 riksintag för rörelsehindrade på Angeredsgymnasiet. Och hans ambition var att de här eleverna, i alla fall ett antal av dem, skulle få en riktig praktikplats. Eftersom det idag hade ingen praktikplats, utan alla egentligen åkte hem sen efter utbildningen till sina städer och mer eller mindre varit arbetslösa. Eller försörjda av kommunen och staten. Och jag kom dit, träffade då rektorerna, för det finns 4 rektorer där, och åt lunch även med eleverna. Och vårt arbete med funktionsnedsatta var ju då i fokus. Men jag träffade en somalisk kille. Och det gav mig, kan man säga, en stor aha-upplevelse. För att jag frågade hur länge han hade bott i Sverige när han pratade så bra svenska. Så sa han 3 år, jaha. Och vad läser du? Ja, natur, sa han. Jaha, vad vill du bli då? Duktig kille. Ja, busschaufför. Busschaufför. Och det är ju inget fel att vara busschaufför. Men det här med drömmar och ambitioner. Varför då? Och min pappa är busschaufför. Det vill säga det var han såg vad möjligt kunde bli. Och jag är ju helt övertygad, eller vart ju helt övertygad om att här var inte bara 50 elever med funktionsnedsättning, utan det var 750. De andra var en social funktionsnedsättning. Så jag ställde egentligen frågan till rektorerna om vi gemensamt och kunde utmana näringslivet i Göteborg. Och fick ett jakande direkt. Så dagen efter stod jag på scen i Göteborg och utmanade Göteborgs näringsliv, 300 företagare. Och det resulterade ett antal där räckte upp handen och sa att vi följer med. Vi vill gärna vara med i den processen. Och då tror jag var 30-40-tal företag eller organisationer som är inkopplade där. Och plötsligt så har de flesta praktikplats. Och det har hänt en massa på gymnasiet. För 2 veckor sedan hade vi gymnasieministern på besök som då förklarade också efteråt att det här är ett nationellt intresse numera att göra som man gör i Angered. Och då plötsligt blir det på riktigt. Företagens vinst, vad är det då? Jo, vi kommer hitta de bästa eleverna. Och vi vet ju med den här demografiska utvecklingen att vi behöver ställa om vårt sätt att tänka på hur människor då är. Unga förändras, ungas attityder förändras. Men just Angered är ju en väldigt invandrartät kommun. Väldigt få egentligen födda i Sverige, eller väldigt många är då födda av första generationens invandrare, det vill säga de är själva andra generationen. Och de har en enorm kraft och vilja. Så företagen behöver inse det här. Och det har de här 30-talet företagen gått in nu och tillsammans med oss då bryr sig. Både för sin egen skull men också för skolans skull. Och elevernas skull.
Ja, här besvarade du nästan min fråga nummer 2, vilket var just skolan som en viktig del i framtidsutvecklingen och en del i att ge tro på sin egen förmåga. Hur arbetar ni rent allmänt med skolan och vad tror du att företagens kanske största möjlighet att bidra till ökad kompetens hos elever? Är det praktik?
Praktik är en del och i Angeredsutmaningen finns det ju egentligen 6 föreslagna, kan man säga, utmaningar man kan anta. Det kan vara att bli mentor, det kan vara att ge en olika uppsatsdelar, det kan vara att ge stipendium och så vidare. Så jag tror att det går att göra olika saker. Men där har vi valt i Angeredsmodellen då, Angeredsutmaningen då, att ge förslag. Men så finns det där 6:e och det står: vad vill du göra som företag? Vad behöver du lösa, ha löst för utmaning? Och det är ungefär det vi pratade om tidigare, det är att det går inte att göra exakt som alla andra företag har gjort. Utan jag måste titta på mina behov i mitt företag. Gör den här framtidsvisionen och då plötsligt kommer jag inse att här är ett antal luckor, det här behöver jag hjälp med. Och jag tror stenhårt på det som kallas trippelhelix, samverkan, näringsliv, samhälle och akademi. Men de här unga i Angered, de kommer inte komma till akademi, de kommer inte komma till universitet om de inte får en dröm, om de inte får en vision. Som den här somaliska killen som behöver då inse att hans kompetens kanske räcker till någonting mer. Inga fel att vara busschaufför, men vi ska nyttja och matcha kompetens och det måste vi göra i tidig ålder. Så gymnasienivån är absolut viktig att företagen blir mer engagerade, om inte annat för sin egen skull.
Ja, du är ju verksam inom så många olika områden och det känns ju helt fantastiskt att kunna bidra på så många olika sätt till personers utveckling. Men är det någonting specifikt du är mest stolt över?
Det är mest stolt över, men det är sådana här ögonblick att se människor hamna på sin rätta plats. Jag pratade om Kenneth Åstrand här i Linköping och det är väl det här tillfället när vi var i riksdagen, han och jag tillsammans, och jag skulle berätta vårt arbete med just att ändra attityd hos våra chefer. Men Kenneth började tala och hans anförande han höll där, och då ska vi tänka på att han var 24-25 år egentligen i ett långt utanförskap och bara några år på max. Och han berättade om sina utmaningar under sin resa, och det var inte en riksdagsman som inte var tagen. Det är det kortaste tal jag hållit någonsin. Jag grät själv när jag höll det talet och det var väldigt kort. Jag kunde konstatera att nyckeln handlar om att se potentialen hos människor. Vi måste ändra vårt sätt att tänka. Och det är väl ett av de ögonblicken som jag direkt kommer på. 2007 i EU-parlamentet när jag var inbjuden att först dela med oss av vår erfarenhet är också ganska slående. Där jag berättade också om vårt arbete och jobbet med att ändra attityd hos våra chefer, och knappt några frågor dök upp alls. Men så ställde sig Lars Andersson upp, serveringsvärde i Piteå. Och från hjärtat beskrev hur värdefullt det var för att få ett arbete till 12 års arbetslöshet. Man kunde träffa sin flickvän som han sen gifte sig med, tack vare det här också. Och det var ju, då slog det mig att det är nyckeln, det vill säga att få verkligheten att tala. För frågorna haglade till Lars. Då förstod de också att det var på riktigt. Företaget gjorde inte det bara för att polera ytan, utan det var verkligen att ändra i grunden hur man organiserar sig. Några exempel.
Kommer du någonsin bli nöjd?
Man ska aldrig vara nöjd, man ska alltid ställa framåt. Och man har förut, jorden är stor. Det är fantastiskt att vara och få ta sina resor, att resa till Japan och få inspirera då sådana nobla företag som man inte ens trodde man skulle vara i närheten av, eller företagsledare. Eller 2012, ett sånt ögonblick som jag också trodde var, skulle aldrig komma, när jag varit inbjuden att tala inför 3500 forskare på Planet Under Pressure-konferensen. Man skulle diskutera hur ska forskningen driva frågan i Rio 2012, alltså FNs klimatkonferens. Och jag fick dela med oss av vår kunskap som handlar om lösningar. Klimatmärkning, klimatdeklaration, klimatkompensation. Och det enda Time Magazine skrev från den här konferensen var just om lösningen, om maxexempel. Också sådana ögonblick som man känner att det här, det känns det värdefullt att få känna att man bidrar. Men jag kommer aldrig vara nöjd. Jag kommer att fortsätta att övertyga företag efter företag. Och det är väl min personliga ambition som jag fortsatt kommer att brinna för.
Vad är företagens största hinder till att ta sig an ett hållbarhetsarbete? Om det nu fortfarande finns företag som säger sig nej, det här är för svårt eller för stort.
Många företag tror jag är misstaget att de jobbar väldigt nära problemet. Vilket innebär att de försöker bara fixa till problemet lite grann. De lägger på kanske en ISO-certifiering. I vissa fall behöver man ha en ISO-certifiering för att få sälja sin produkt överhuvudtaget. Men i många fall, för att ISO driver inte utvecklingen. ISO är antingen bara ett rapporteringssystem. Att man har nått den minsta möjliga nivå. Och dilemmat är att då blir det bara en kostnad. Och det är det som många företag är rädd för. Att det här är en kostnad. Och det är det jag menar. Företag måste inse att du ska ha en riktning framåt. Och hitta vad du kan göra för någonting för att utveckla din produkt, din service. Jag är sånt ett till konkret exempel. Och när vi tog bort våran barnlåda, Maxbox-kartongen. Och jag fick en förslag från en gäst som sa att det här är inte miljö för mig. Och Max för mig är miljö. Den här Maxbox-kartongen då, när jag får den här serverad, som innehåller då en hamburgare, en pommes frites, en läsk och så en leksak. Och barnen vill inte ha det här. De vill bara ha kartongen, de vill bara ha innehållet. Så jag får gå direkt och väg och kasta det här. Så ta bort det här. Och när vi hade upp det här i ledningen och diskuterade åtgärder som vi gjorde då, gör då regelbundet, och vad kan vi göra, hur kan vi förbättra? Så sa jag, det här är rätt riktning, vi behöver inte fundera, det är bara att ta bort den. Men marknadschefen var ju rädd att vi skulle tappa försäljning. Men då kom han på det att, skulle inte vi kunna då sätta upp på menytavlan, nu är boxen borttagen för miljöskäl. Vi sänkte inte priset och försäljningen ökade faktiskt. Och det var det här beviset att tänka om sin affär är inte alls fel, utan det kan snarare vara rätt. Och där tror jag företag är rädda. För man har ett klassiskt sätt att se på hur man ska sälja sina produkter.
Ja, det är nog många företag som får mycket inspiration och nya idéer och ser nya möjligheter efter det här samtalet. Så du ska ha ett stort tack. Väsby Promotion vill med den här näringslivspodden belysa olika näringslivsrelaterade frågor. Och avslutningsvis undrar jag, vem tycker du vi ska intervjua i den här podden framöver?
Det finns ju oerhört många inspiratörer som jag tänker på som skulle kunna verkligen dela med sig av sin kunskap. Men jag tycker det vore spännande att bjuda in naturliga steget att dela med sig av just den nya forskningen som handlar just om att få företag att få en riktning. Och där är en till nyckel som jag vill trycka på i slutet här. Vi ska få företag att inse att desto mer man jobbar ihop, desto mer man delar med sig till varandra, desto mer kommer man få tillbaka. Och det har varit en av våra största framgångsfaktorer. Min dörr är öppen, så är det någon som vill veta mer så kontakta mig gärna. Jag, efter bästa förmåga och tid, så delar jag gärna med mig. Tack så mycket.
Tack själv.
Det var Näringslivspodden avsnitt 4 med Max Hamburgerrestaurangers hållbarhetschef Per Larshans. I det här avsnittet har vi pratat om hållbarhet på olika sätt. Och för Max del har det sociala varit i fokus, vilket har givit dem en ekonomisk lönsamhet i och med att de lyckats få sina duktigaste medarbetare att stanna länge. Det har också skapat en stor stolthet. Under avsnittet nämndes det flera gånger hur viktigt det är att företag arbetar tillsammans och är frikostiga med råd och tips, vilket är något som vi på Väsby Promotion också tror på. I vårt nätverk med över 350 företag finns flera goda exempel där en vision om något har kunnat bli verklighet utifrån att gemensamma krafter används. Vi hörs snart igen. Ha det så gott till dess och glad påsk!